Det är fredagen den 15 mars och det här är Börslunch.
Och i dagens avsnitt ska vi ta pulsen på ett av Stockholmsbörsens tyngsta bolag, Boliden. Det blir mycket snack om priserna på zink, koppar, bly etc.
Ett bolag som trots en global hausse på metallpriser haft uppenbara problem de senaste åren. Har det vänt nu? Och vem sitter egentligen i förarsätet? Jag heter Magdalena Kowalczyk.
Och jag heter Jonas Malmborg.
Och vi hälsar hjärtligt välkomna till Carl Hedberg som är aktiechef på Carnegie Private Banking och Christian Kopfer, analytiker på Handelsbanken.
Tack så mycket.
Tack.
Ämnet för dagen det är Boliden. Vi ska säga att när vi sitter här så handlas en aktie, Boliden-aktie för 291 kronor. Och för två dagar sedan då satt vi här i studion och diskuterade Sandvik och Atlas, två välmående svenska verkstadsbolag med tydliga och starka huvudägare. Vad skulle ni säga, hur viktigt är det med en stark huvudägare som sitter i förarsätet? Vad säger du, Christian?
Beror på läget. För att, har du ett bolag som är väldigt välskött i grunden, som har väldigt välskötta tillgångar, eller bra tillgångar kan vi säga, så är det inte säkert att, det är, att du är i samma behov av en väldigt aktiv eller vad ska man säga, aktiv eller stor ägare. Mm. Så kan det vara det motsatta, givetvis, att det kan finnas behov av det. Så det beror lite på situationen.
Carl, vad skulle du säga just för Boliden då, om vi siktar in oss på det? Behöver Boliden en stor huvudägare?
Nej, men det tror jag egentligen inte att man behöver så. Men det är klart att det finns en skillnad i de bolagen som har en sån typ av tydlig huvudägare. Så det är klart att man kanske tittar på verksamheten i ett längre perspektiv också. Man tittar lite mer visionärt på det och ser vad kan man göra lite längre fram. Det tror jag är en lite grann skillnad. Och där kan man väl göra lite paralleller till andra bolag då, där vi faktiskt har tydliga ägare. Att man ser att man kanske gör lite opportunistiska affärer och tittar lite grann utanför bara den nuvarande verksamheten. Så där tror jag det kan skilja lite grann.
Just Boliden, där har ju huvudägarna kommit och gått. En gång i tiden var det faktiskt Ivar Kryger som var storägare i Boliden. Sen dess har det varit Trelleborgskoncernen. Carl Bennett kom och räddade bolaget. Och sen Outokumpu. Och idag är det vad vi ekonomijournalister brukar kalla ett herrelöst bolag. Vi tittade här och vi kan få upp det som graf. De största aktieägarna här, det är Swedbank Robur på 4,8%. Då har vi Vanguard och olika fondbolag. Varför ingår inte Boliden i någon av de stora svenska ägarsfärerna, Christian?
Ja, vi är ju av historiska skäl. Det här har bilden sett ut under många, många år. Och jag tycker inte att det var något bekymmer alls egentligen. Om vi går tillbaka och backar klockan så är det kanske 7-8 år eller något sånt där. Jag tycker det här bolaget gick i en mycket, mycket bra riktning. Man hade en väldigt hög disciplin kring, alltså vad jag kallar på finanslingo, kapitalallokering. Alltså hur mycket av ditt tillgängliga kapital återinvesterade du i verksamheten och hur mycket av kapitalet justerar man ut till sina aktieägare. Det var, som jag såg det, en väldigt bra balans mellan de två. Och då var inte den här bilden, vilket som såg ut nu, fast med en lite annorlunda konstellation kanske, men ungefär så där. Men jag tycker nog att det kanske finns ett behov av en mer, vad ska man säga, tung eller någon form av annan huvudägarstruktur i Boliden idag. Eftersom jag tycker att bolaget har gått i delvis en riktning som jag kanske inte tycker är fullständigt tillfredsställande.
Mm. LKAB är ju statligt och tar därigenom, utöver då själva gruvnäringen, även ett samhällsansvar som arbetsgivare inte minst. Har ni varit i Boliden?
Det har hänt.
Ja, det är inte jättestort där. Så det finns ju anledning kanske att vilja bidra lite till samhället. Och då är frågan, skulle Boliden också vara statlig kanske? Vad säger du, Carl?
Nej, jag har svårt att se det. Jag tycker snarare diskussionerna går åt det andra hållet helt enkelt. Att staten ska sälja ut sina tillgångar snarare än att förvärva nya. Så att jag har svårt att se det.
Ja. Det beror lite på också. Att titta på LKAB så har ju de varit inne i en situation där det har handlat om exceptionella investeringar och att man behöver i princip flytta hela stan. det är gärna med en volymprodukt deluxe. Liksom. Du har ju inte den situationen i den omfattningen i Boliden.
Nej, förvisso. Ja. Låt oss titta lite på hur Bolidens aktie har, vi får en graf på det, hur Boliden har utvecklats på sistone. Jämfört med OMX30 är ju ingen munter historia. Minus 40% på ett år, att jämföra då med 12% upp för index. Hur blev det så?
Det finns alltid många förklaringar och man ska vara försiktig med att bara picka ut en. Men en del av förklaringarna är att det har varit motvind för gruvsektorn i allmänhet. Vi har gått igenom ett par år här nu med lite besvärligare makroekonomiskt klimat kan man väl säga, med zink och nickel och andra metaller som har gått lite kräftgång. Så det är liksom ingenting som bara drabbar Boliden. Det drabbar ju alla den typen av verksamhet, gruvverksamhet som producerar liknande typ av metall.
Förvisso, men förklarar det den nedgången?
Så har du då andra förklaringar. Och det kan vi, jag tycker att det är den typen av operationella problem och stökigheter och annat elände som bolaget har tyvärr gått igenom.
Ja, men berätta gärna, vad då för operationella problem?
Nej, men alltså, Boliden är ju ett processindustriellt bolag. Och det händer i princip alltid någonting varenda år. Eller kanske inte varje kvartal, men det händer alltid saker. Och det är naturligt. Det är ingen enkel business att bedriva. Så det ska man ska inte vara naiv och säga att allting går som en klocka. Va?
Nej, så blir det inte. Ja.
Men förra året, 2023, alltså jag började täcka bolaget för... Ja, det blir 16 år sedan eller något sånt där. Så jag tror aldrig var med om så stökigt då som jag hade förra året. Så det bara staplades ju... bekymmer och...
Något särskilt du tänker på?
Ja, men till exempel deras kopparsmältverk i Rönnskär, en stor del av det. Eller en väldigt viktig del av det brann ner till grunden. Mm. Det var ju kanske inte det man önskade. Va? Det har varit väldigt mycket bekymmer kring gruvbrytningen. Då man har haft diverse operationella problem med sina smältverk. Och återigen, om man tar ett, och kanske inte just branden i Rönnskär då, för det var ju många miljarder förstörelse, eller flera miljarder. Om man tar ut andra störningar så är det ganska normalt om det sker någon gång då och då. Nu skedde det väldigt mycket på ett och samma år. Vi kan också titta på hur många vinstvarningar bolaget skickade ut det året. Och det är ju ett symptom på det hela.
Carl, vad säger ni på Carnegie Private Banking? Är Boliden köpvärd? Är det slut på bekymren nu?
Jag tror att aktien är nog ganska rimligt värderad där den är här just nu. Sen finns det ju en cyklikalitet både i själva i efterfrågan då, konjunkturellt, men även kanske i bolagets verksamhet när det gäller just de här operationella problemen. Och nu har väl de sammanfallit lite grann under den här senaste perioden. Så därför tycker jag egentligen inte att kanske kursnedgången är helt omotiverad på det sättet. Sen är det då frågan när efterfrågan kommer att börja komma tillbaka. Så jag tror att det ligger lite längre framåt i tiden. Plus att det finns en hel del osäkerhet i just de här investeringsplanerna de har. De måste återställa Rönnskär och så vidare. Så att, jag tycker att på sikt absolut intressant, men kanske inte tajmingen helt här och nu.
Och Bolidens P-tal ligger på 12 just nu, va? Är det rimligt? Är det en bra värdering? Håller du med om det?
Nej, jag är nog inte där att jag tycker att den är rätt värdering. Jag brukar de här typerna av aktier är sällan, som jag ser det. Men som jag ser det är sällan rätt värderade, utan de är alltid på väg någonstans. Och då har vi ju nästan hela metallspektrumet i någon form av konjunkturell botten. Och det är ju inte unikt för metall, utan du hittar ju liknande situation på stål. Du hittar liknande situation på skogsindustriella produkter. Och det är kanske inte då man går ut och är negativ, utan det är snarare det omvända. Va? Mm. Och jag tror ju alltså, och det renskilj på bolag och aktie är superviktigt. Bolaget har haft mycket problem. Det har funnits brist i kommunikationen, som jag ser det. Men i mångt och mycket så tror jag att marknaden var ganska duktig på att prisa in det. Va? Alltså man har tagit in det i aktiekursen. Den har ju gått väldigt dåligt. Nu, jag tror med basmetaller står inför en vändning. Det här är konjunkturella produkter som alltid går upp eller går ner. Och nu kommer det inte gå ner mer. Allt inte zink och nickel. Utan, och då kommer det gynna bolaget. Så att jag tror att den här aktien fundamentalt så ser den ganska billig ut fortfarande. Även om den har kommit upp en del de sista två veckorna.
Ja, men apropå det, vi har pratat om ett mörkt år med operationella utmaningar, minst sagt. Men för rättvisans skull, då, om vi skulle titta på istället kursutvecklingen lite längre tillbaka i tiden. Exempelvis en tragisk händelse, men i förra affären kanske positiv startpunkt, som var ett krigsutbrott. Där vi ser då hur det fick en väldigt snabb rusning initialt. Men hela den uppgången efter krigsutbrottet är ju utraderad och på väg neråt. Vad är det vi ser här, Carl?
Ja, men jag tror att den initiala reaktionen på krigsutbrottet det var nog att man handlade upp allting som var de som tilltänkta snabba alternativen. Vad ska ersätta Ryssland på det här helt enkelt? Och sen kom det gradvis in fokuset på det bolagsspecifika. Och då har vi pratat lite grann om det tidigare. Så menar, dels så också krigsutbrottet var ju en av anledningarna till att vi faktiskt varit mer negativa till konjunkturutvecklingen och så vidare. Det var en anledning till att inflationen drog iväg och så vidare, vilket också har drabbat bolaget med en högre kostnadssida och så vidare. Så att det skulle jag vilja säga är liksom, den första initiala reaktionen var okay, hur ersätter vi det här? Vilka kommer bli ersättarna till Ryssland som leverantörer? Och sen vart det mer fokus på det bolagsspecifika.
Boliden är inte bara ett svenskt bolag. Man driver verksamheter i Finland, Norge, Irland och Danmark också. Är det ett spretigt bolag? Skulle man behöva renodla det? Vad säger ni om ni får tänka fritt här, Christian?
Danmark kan du stryka där. De har något kontor där kanske. Men om du tittar nu...
Okej, gruvverksamhet... my mistake.
Ja, det är lugnt. Men gruvverksamheten finns ju i väldigt mångt och mycket i du kan säga att det är Norge, Sverige och Finland. Sen har man också en gruva som just nu ligger i malpåse på Irland. Så det är ju väldigt mångt och mycket nordiskt. Alltså, ja,
det är Taragruvan på Irland som är
ja, liten. Det är Europas största zinkgruva för övrigt. Ja. Så den är ju viktig ja, för zinkmarknaden. Men den har väldigt, ligger väldigt högt man ser på kostnadskurvan. Så den har varit olönsam och därför har man stängt ner den. Förmodligen tillfälligt, vi får se. Men de övriga tillgångarna, nej jag tycker inte att det alltså Bolidens tillgångar ligger i mångt och mycket i väldigt stabila regioner rent geopolitiskt. Jag kan jämföra med många andra bolag, om du ska leta koppar eller zinkexponering. Då landar du kan landa i vissa afrikanska länder, du kan landa i vissa mer jobbiga regioner. Och så det är betydligt högre så här, geopolitisk och andra risker. På det sättet är Boliden ett alldeles utmärkt positionerat med ett i grunden väldigt stabilt geopolitiskt och ekonomiskt klimat. Sen är det lurigare att öppna nya tillgångar, framförallt i Sverige. Mm. Och det behöver vi kanske man titta på här i det här landet, men enklare i Finland.
Vi ska titta lite på den faktiska outputen. Boliden producerade 2022 436 000 ton zink, koppar, bly och nickel. Och vi ska titta lite på fördelningen med en överväldigande majoritet då, zink. Frågan är vilken metall är det som har högst marginal för Boliden?
Just det. Det beror lite på hur man ser på det faktiskt, men det, om man antingen tittar man på ur ett så att säga, jag ska inte komplicera till saker här i onödan för er, men antingen det som kommer från smältverken är ju själva metallen, va? Och det som kommer från gruvor det kallas för koncentrat och koncentratet förädlat till metall, så är det här från smältverken, eller vi säger så här, vi gör det enkelt, vi tittar på hela bolagets perspektiv.
Ja.
Då säger en tillgång som Boliden har som bara ligger faktiskt ett par timmar härifrån heter Garpenberggruvan. Vi ska säga utan överdriv, en av världens absolut bästa gruvor alla kategorier.
I bemärkelsen?
Ja, och lönsamhet. Nej, men din fråga okay. Var ju, liksom, vad är det för lönsamhet? Det är en fantastisk gruva. Den ger, om man tittar på sen, när allting är på botten och det blir liksom inte värre. Då tjänar den här gruvan kanske ja, 40-50% marginal. Mm, det är ett bra exempel på en tillgång i världsklass.
Man säga.
Sen finns det andra gruvor som kämpar med lönsamheten som Aitik uppe i Gällivare.
Och här
så det beror lite på va? Så, att, så jag tror du hittar ju här hittar du en väldigt viktig tillgång på zinksidan. Och den äger också har också produktion av silver. Så den är bra va. Sen har du jag tycker Bolidens smältverksverksamhet i Harjavalta, Kokkola, som två finska verksamheter har varit alldeles utmärkta också. Så att det är en kombination där.
Carl, kan man säga att de här produkterna, outputen, kompletterar de varandra? Eller är det för att man sätter spaden i marken, då får man upp både koppar och zink?
Ja, men så är det väl lite grann med ädelmetallen, att de blir en biprodukt av det man utvinner i större mängd. Då. Men sen skillnaden lite grann, kompletterar eller inte, det är klart att det blir lite riskspridning eftersom det är då två olika priser som kommer kunna utvecklas åt olika håll. Men däremot är det också lite skillnad på att kanske då koppar som ett exempel har mer en strukturell efterfrågan tillväxtmässigt, medan zink kanske inte fullt ut har det på samma sätt, utan snarare är då mer konjunkturkopplad efterfrågan.
Mm. Men är Bolidens aktie i själva verket zinkindex?
Ja, men till viss del blir det väl det lite grann. Men som sagt, det finns ju andra. Det är ju en ganska stor del som inte är zink. Så att, det är inte bara zinkpriset som påverkar.
Ja, det är väldigt diversifierat. Tittar du på en total exponering så hittar du faktiskt mest exponering på koppar. Så 40% av Bolidens metallexponering, om man tittar på det som styr aktiekursen och vinsterna, om vi säger så. Det är koppar, 40% ungefär. knappt 30% ädelmetaller. Det är guld, silver, palladium, platinum, lite annat. Mm. Och så har du lite zink där. Men det, det är väldigt diversifierat.
Ja, vi gör lite mer konkret och så tittar vi på världsmarknadspriserna på zink initialt.
På fem år?
Ja. På fem år tillbaka har det gått upp och sen har det gått rejält ner. Har det varit fördelaktigt?
Ja, men jag får titta på det över tid. Det är cykliska prylar. Nu är vi på en traditionell konjunkturell botten.
Inte oroad?
Nej, jag är inte oroad. Det vi ligger där som vi brukar ligga, där det vänder upp. Sen har det varit där och harvat runt ett tag, som du ser där. Sen slutet på mitten på 2023 in i 2024. Lite längre än vad det brukar. Mm. Och det har mångt och mycket att göra med att zink är i hög utsträckning exponerat mot kommersiella fastigheter. Kommersiella fastigheter har väldigt besvärligt, exempelvis i Kina. Va? Konstruktion här i Europa är också svagt. Så det förklarar att det har hållit kvar det lite längre. Men det är inget, alltså man behöver inte vara orolig för att priserna inte kommer vända upp. För att ligger priserna kvar här på den här nivån, då kommer vi få se mer nedstängningar i likhet med den som vi såg i Taragruvan exempelvis. Och då vänder priserna upp i alla fall.
Så lite självsanering alltså?
Ja, men absolut. Och det är så råvarubranschen fungerar på, ja, mestadels på gott, skulle jag säga. Så att, jag är inte orolig. Det här mönstret, det är inga märkvärdigheter, utan så brukar det se ut på basmetaller.
Okej, vi tittar på samma utveckling på samma tid för koppar istället. En muntra historia. Tror du att det kommer fortsätta uppåt?
Jag tror det finns väldigt goda förutsättningar för det. Koppar är lite mer strukturellt stark. Jag tror Carl var inne på det här. Det är lite annorlunda. Tidigare så har koppar varit i samma cykliska mönster i princip som zink och nickel och bly och aluminium. Men nu är det, om man säger så här, hade koppar rört sig i samma cykliska mönster som det har varit innan, så hade det varit nere kanske på 5-6 tusen dollar. Och nu bottnar det här så ni såg på 7 tusen dollar. Och det är för att en betydligt högre andel koppar nu för tiden går mot det som kallas för transmission eller överföring av kraft, överföring av el. Hela samhället, ja, vi kan titta på Sverige. Svenska kraftnät var ute idag, tror jag, i dagens upplaga av DI, och pratade om enorma investeringar i ny kraftöverföring. Mm. Och det är ju inte unikt för Sverige, utan det sker ju i Norden, det sker i Europa, det sker i USA och så vidare. Va?
Det behövs mycket koppar.
Ja, det kommer krävas enorma mängder koppar. Sen är det inte oproblematiskt heller, för det får inte bli, blir det för dyrt kopparpris så finns det substitutionsvarning. Va? Mm. Och vad är den? Ja, det är aluminium. Mm. Så det får inte bli för stora skillnader. Gummibanden får inte dras lite för långt.
Och givet det här då, tillbaka till grundpremissen för dagen, spelar det egentligen någon roll om det finns en majoritetsägare som är aktiv och operationellt involverad, eller funkar det som det är?
Jag tror att det funkar som det är, och framförallt så finns det ju ett aktieperspektiv faktiskt ändå någon form av liten option till att det här skulle kunna förvärvas av någon större internationell jätte på området. Så att jag tror att ur det perspektivet så finns det saker på plussidan också. Sen är det ju klart att, så här att, ja, men det är klart att en tydlig huvudägare kanske hade styrt upp vissa av de här operationella problemen i bolaget på ett annat sätt än vad vi har sett just nu då.
Jag tycker nog att bolaget kanske skulle haft en liten annorlunda strategisk inriktning de senaste fyra åren. Jag tycker man har blivit för kapitalintensivt. Alltså nu, vi var inne på kapitalallokering. Hur mycket kapital investeras? Hur mycket kapital går tillbaka till aktieägarna? Jag tycker att jag har fokuserat för mycket, det är mitt perspektiv, på investeringar. Och det behöver inte vara dåligt. Det behöver absolut inte vara dåligt mycket investeringar givet att du får avkastning på ditt kapital. Men ju mer kapitalintensiteten ökar, du får också en annan risk. Ju mer du skiftar ut, då blir det en annan riskprofil. Får du då exempelvis det som hände med enorm kostnadsinflation, det drabbar inte bara Boliden, men drabbar många bolag. Men det drabbar också mycket Boliden. Vad händer med investeringskostnaden då? Upp, va? Vad händer med kostnader i de verksamheterna? Upp. Jag tycker att man kanske tagit på sig för mycket risk då, helt enkelt de senaste åren. Och hade det varit en ägare som hade haft ett hårdare tryck på den kapitalallokeringen, då kanske inte hade det skett i samma utsträckning, inte vet jag, men det är väl inte osannolikt. Och det tror jag i och för sig varit bättre.
Mm. Mm.
Det känns som att det är svårt att prata om den här typen av bolag och inte prata om valuta. Den svenska kronan står ju väldigt lågt mot euron. Borde inte Boliden vara mer gynnad av det? Vad säger du, Carl?
Ja, men de har ju gynnats vinstmässigt av det under den här perioden som har varit. Men det skulle jag säga, tror jag, är mer av någonting som slår som en risk här i närtid snarare än att det är en potential då, att vi faktiskt ser en krona som stärks som därmed skulle kunna slå mot resultatet. Mm. Så det är någonting som jag tycker mer är på minussidan just nu.
Den är inte dopad av valutan i varje fall.
Nej, kursmässigt är det ju inte det riktigt nu, men sen har vi vinsterna varit om vi backar tillbaka en liten tid. Mm.
För att återkoppla till den första frågan och knyta ihop det här. Tror ni att det i aktien finns en rabatt för att man är ett fondbolagsdominerat bolag? Vad säger du, Carl?
Nej, men jag tror inte att det är en rabatt på det sättet. Jag tror att, som sagt, att det finns vissa positiva effekter av det. Sen finns det nog en rabatt för just de här operationella problemen som kanske hade sett annorlunda ut då, och också som på kapitalstrukturen som Christian var inne på här. Så att på det sättet så finns det väl någonting som även kan motverka det här. Men jag tror egentligen inte att det är en tydlig stor rabatt för att det inte finns en tydlig huvudvägare. Det gör jag inte. Snarare så finns det nog en positiv effekt av just den här politiska risken är betydligt lägre än i många andra bolag. Mm.
Christian, du nämnde att du kanske hade sett ett annat drivet ägande. Om du fick önska lite fritt, vem skulle kunna vara bra som storägare för Boliden?
Ja, men det är svårt att peka ut någon sån där någon stor institution eller så, men jag skulle mycket väl egentligen kunna tänka mig att Boliden skulle kunna ingå i något större gruvkonglomerat. Det är ju bara att välja och vraka då. Det finns ju många där ute, ja. Freeport, McMoRan eller Rio Tinto eller BOP och så vidare, va? Ja. Det skulle passa alldeles utmärkt in där. I alla fall i hög utsträckning, skulle jag säga.
Ja. Carl, tror du att det finns några sådana intressenter?
Ja, det skulle nog, jag tror, är övertygad om att det finns någon som tittar på det och räknar på det. Men jag tror kanske att Boliden är snarare lite för litet och kanske lite för spretigt med de här olika inriktningarna för att de här stora skulle vara riktigt intresserade.
Vem vet, när vi sitter här om ett år eller två och pratar om Boliden, kanske bolaget har nya ägare. Men jag noterar att ingen av er tror på en svensk ägare i en svensk sfär. Men hörni, vi börjar komma till vägs ände med Boliden. Tack för att ni var här och diskuterade detta med oss. Det återstår bara för oss att tacka för att ni kom och tacka till er som tittade. Se oss igen på måndag. Nu säger vi trevlig helg. Tack.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.